Välkomna till det femte avsnittet av Att starta och driva förening. Den här gången om lärande och folkbildning av föreningens medlemmar. Jag heter Malin Marko och är länsbildningskonsulent i Sörmland. Med mig har jag också Ulrika Hagen från studieförbundet NBV, Maria Ståhl och Amanda Nordli från idrottsrörelsens studieförbund RF-SISU. Då ska vi prata om att folkbilda din förening, och det kanske inte alla som är bekanta med begreppet folkbildning i detalj sådär. Vad skulle du säga kort är folkbildning, Maria?
Det är att mötas, att dela med sig av kunskaper och lära tillsammans.
Mm. Ulrika?
Jag tänker det livslånga lärandet, att det är en ständigt pågående process som kan förbättras och förändras vart efter tiden går och med de inspel som blir i en grupp. Jag ser också att det är en form där människor växer tillsammans med idéer.
Mm. Och Amanda, vad är folkbildning för dig?
Rent personligt så kan jag ibland uppleva att ordet folkbildning, precis som du är inne på, Malin, det är inte många som vet vad folkbildning är, för att det ibland upplevs som ett, om jag får uttrycka det, som ett mossigt ord. Mm. Och jag kan uppleva att många, om vi bara går till idrottsföreningar, så vet man inte att det som vi gör i vår grupp är, det definieras som folkbildning. Men jag skulle säga att folkbildning är ju, precis som de tidigare varit inne på, där när vi i grupp tar till oss ny kunskap, vi får kanske nya värderingar, nya perspektiv på, som tar oss till en ny nivå, att vi utvecklas. Och även det livslånga lärandet, det tar inte slut. Och jag önskar på något sätt att det fanns ett enklare sätt. Att det här är folkbildning, det är det vi gör, det är det vi gör i gruppen. Det är det som vi upplever tillsammans. Men ibland så kan ordet folkbildning bli lite mossigt. Tyvärr. Men det är skithäftigt.
Men brukar man inte säga att det är, alltså, om man ska utbilda sig så bara matar man in kunskap. Men folkbildning, då sker det också någonting i mötet mellan människor. Att man tillsammans pratar, diskuterar eller läser in sig på ett ämne. Och att det också sker en kompetens i hur man pratar med varandra kring just det här ämnet, och därför växer man i tanken då att man också växer som människa och det blir ett demokratiskt samtal.
Verkligen. Jag håller med.
Ja. Varför ska man ha kontakt med ett studieförbund när man har en förening, Maria?
Därför att vi har som uppdrag att komma med inspel, komma med nyheter, komma med metoder för att utveckla föreningen med hjälp av föreningens medlemmar.
Ulrika, vad händer om jag kommer till dig med min nystartade förening? Vad kan du hjälpa mig med då?
Ja, jag lyssnar ju på vad föreningen har för behov. Om det är så att föreningen behöver låna lokaler eller om man behöver något specifikt kunskap. Att till exempel en föreningsutbildning eller något kommunikationsutbildning. Någonting där man behöver tillsammans få en kunskap. Samt att jag också lyssnar in hur processen för föreningen är i nuläget. Att om man kanske står precis i ett uppstart till att bygga och hjälpa till att sätta ramarna. Och då har vi material för hur man som sagt bildar sin förening. Men det första jag gör är egentligen att ta reda på om man är kopplad till en organisation över sin förening, för att veta om man har en riksorganisation knutet till sig. För då kan man också se vad det finns för hur man är kopplad till, vilket studieförbund man är kopplad till. Eller också om det finns ett avtal mellan studieförbund och den här riksorganisationen. Mm. För det är ganska viktigt att man hittar sitt studieförbund.
Just det, så att det kan vara så att man kommer till dig på NBV fast man tillhör en riksorganisation som har ett samarbete med vuxenskolan. Då skickar du dem dit.
Mm. Precis.
Men i de här utbildningarna som studieförbunden gör tillsammans med föreningar, sker de i studiecirkelform då?
Ja, det gör de. Alltså, först och främst, vi har ju tre olika former som är man bildar sig inom, och det är som sagt studiecirklar, annan folkbildning och kultur. Och det där tittar vi på tillsammans. Vad är det man vill göra och hur ska det rapporteras? Och så introducerar vi i materialet. Vi utbildar ledare som ska hålla i studiecirklarna och förklara vad en studiecirkel går ut på.
Är det på samma sätt hos er i RFSISU att ni har studiecirklar när ni samarbetar med föreningar?
Det ser lite annorlunda ut inom idrotten. Dock så bygger det ju på samma princip. Dels så kallar vi det lärgrupper. Men det samtidigt så finns det andra verksamhetsformer att träffas i, till exempel i kurser eller i olika typer av, det sker en process eller liknande. Men det utgår från alltså studiecirkelns grund. Men här har ju vi också en... jag brukar se det som att vi har ju en ryggsäck när vi kommer ut till föreningar. Och precis som Ulrika är inne på är att man... Vad finns det för behov? Och sen har vi möjlighet att plocka fram utifrån vad är det föreningen stöter och har som utmaningar just nu. Där vi har... Det finns inriktade insatser mot föreningsledare eller mot ledare, och då är det kanske många av dem som vi ser som ledare då för en studiecirkel eller en lärgrupp som vi kallar det för, men även för dem som är aktiva. Och här finns det all olika typer av stöd, rent ekonomiskt men även alltså oss som resurs, eller precis som också Ulrika är inne på, är att hur leder man en lärgrupp som vi kallar det. Hur får vi med alla i den här gruppen? Så, ja, det bygger på samma princip, men det ser lite annorlunda ut.
Men om jag hör det rätt så kan det finnas olika... Till exempel om jag har blivit vald till ordförande i en förening och så känner jag mig lite osäker på min roll som ordförande, då kan det finnas vad ni nu kallar det, lärgrupper eller studiecirklar eller kurser, hur man är en bra ordförande, och så får jag gå den tillsammans med andra ordföranden i andra föreningar till exempel, eller liksom på olika nivåer, sekreterarens roll eller kassörens roll eller sådär. Kan det finnas sådana utbildningar också?
Absolut. När det är mer den typen av hårda fakta eller lite mer hur hanterar den här specifika rollen. Så det finns absolut lärgrupper kopplat till det.
Men sen Ulrika, så kan man väl ha en studiecirkel i sin förening, i något som föreningen, till exempel om jag startar en släktforskarförening här i Nyköping, så kanske vi vill rikta in oss på hur man söker i kyrkoarkiven, och då skulle vi kunna ha en specifik studiecirkel i det i våran förening, eller hur?
Absolut, och det här kommer man ju till nästa steg. När föreningen väl kanske känner att man står på en stabil grund, så handlar det ju om vi pratade, vi hade tidigare om det, medlemmarnas engagemang, att kunna erbjuda specifika ämnen i sin förening, alltså ha studiecirklar kring. Till exempel som du säger, släktforskning, där finns det ju oändligt mycket material och fördjupande möjligheter i det ämnet till exempel. Så att, och där kan ju studieförbunden definitivt hjälpa till med i material, eller om man har speciell utrustning för den typen av ämne man vill fördjupa sig i.
Ja, och det behöver ju inte vara släktforskning. Om man är en dansförening så kanske man vill ha en studiecirkel om en viss dansstil.
Precis, men det finns ju hur många olika stilar inom dansen som man skulle kunna fördjupa sig i. Och det finns ju oändligt, alltså alla bär på lite kunskap, men syftet med en studiecirkel som metod och folkbildning som metod är ju att tillsammans lära sig mer.
Är det här på samma sätt i idrotten, eller skiljer det sig här? Jag tänker om man är en fotbollsförening kan man kanske inte ha en studiecirkel i att lära sig att dribbla. Det kanske är något som går utöver.
Det beror ju lite på hur det bedrivs, men jag skulle snarare vilja ta några andra exempel som jag tänker kan likna då det som Ulrika prata om för idrottsföreningar. Bland annat så finns det inom vissa idrotter ett gäng regler som man behöver känna till för att kunna utöva sin idrott. Och regler kan ändras år efter år. Golfen kommer ju med nya regler titt som tätt. Och då kan man ju ha en studiecirkel eller lärgrupp då i vårt fall kopplat till regelboken. Där man diskuterar den och vad är det för skillnader och hur ska vi förhålla oss till det här. Eller jag själv kommer från en skytteförening och där kan vi ha lärgrupper kring vapenvård. Hur tar jag hand om mitt vapen och vad finns det för metoder jag ska använda mig av? Och där kan vi lära av varandra, men det finns också fakta att ta in för att stötta i det arbetet. Mm. Så att det går att applicera även på idrottsföreningar.
Och jag skulle vilja inflika även den lite mjukare världen. Hur är man en bra kompis? Hur vill vi att vi ska bete oss mot varandra i den här gruppen? Hur vill vi att vår gemenskap ska se ut och hur ska vi bidra till gemenskap och liknande? Och man kan göra mycket utifrån alltså, gruppdynamiken och hur vi vill vara mot varandra i gruppen. Att man kan ha mycket samtal kring det. Och att vi på det sättet utveckla liksom, varje individ men även gruppen. Och det är också en lärgrupp. I vårt fall.
Men om man har bestämt sig för att man vill samarbeta med ett studieförbund och tycker att det verkar bra, kostar det föreningen något?
Nej, det kostar ingenting. Det kostar är medlemmarna och föreningens egna investering i vad man vill bilda sig kring. Det är den tiden man behöver ge för att vilja lära sig och utveckla sig som person.
Men det vinner man också på?
Jajamän. Absolut.
Tack säger jag till Maria Ståhl och Amanda Nordli från RF SISU Sörmland som är idrottsrörelsens studieförbund och så Ulrika Hagen från studieförbundet NBV. Jag som har lett samtalet heter Malin Marko och är länsbildningskonsulent i Sörmland. Podden Att starta och driva förening görs i samarbete mellan Länsbildningsförbundet Sörmland, RF SISU Sörmland och Nyköpings kommun. Och i Sörmland så finns alla 10 studieförbund representerade. Det är Medborgarskolan, Studieförbundet Vuxenskolan, ABF. Det är Bilda, Sensus och Ibn Rushd. Och så har vi Folkuniversitetet, Studiefrämjandet och Kulturens. Gå in på lbfsormland.se om du vill veta mer om respektive studieförbund.